Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Vadå död liksom? Mm. Nej, jag vill inte. Det är klart det kan bli förlamande så att man inte kan leva. Och det finns ju ingenting som är konstruktivt med det. Om det liksom präglar ens tillvaro så att man inte vågar leva. Mm. Men att vara liksom medveten om alltings ändlighet och sårbarhet, det tycker jag väl ändå definitivt kan bidra till att vara lite mer aktsam.
Vi ska skrivande stund har hon en bärande roll i vårens mest uppmärksammade uppsättning på Dramaten, Natthärberget, och har för övrigt också blivit unisont hyllad för sin insats där. Men Ingela Olssons track record på teater, i tv och på film är svårslaget och i princip undantagslöst kvalitativt. Hon är mån om att det ska bli bra, ska hon snart konstatera i intervjun. Det måste vara på blodigaste allvar. Och det har vi kunnat se på nämnda nationalscen, men också i sammanhang som Tommy, Fröken Frimans krig, Jordskott, Det som göms i snö, Vår tid är nu, Så som i himlen, tusen andra grejer samt förra årets stora tv-succé Young Royals.
Kronprinsen, så fint det var på minnesstunden. Så modigt att ni orkade säga något.
Skådespeleri har varit Ingela Olssons stora passion och yrke i 40 år nu, och hur hon kan vara så bra i allt, det ska vi försöka reda ut i det som ofta beskrivs som Värvet, avsnitt 517. Här är Ingela Olsson. Vad upptar din energi så här i nådens och dådens vår 2022?
Vad fint. Alltså, min akuta energi har ju sedan det här året började gått till den här föreställningen. Mm. För det har präglat min vardag totalt. Och sen ju 2 veckor in i repetitionen så bröt ju kriget i Ukraina ut. Mm. Som på något oerhört märkligt och läskigt vis bara liksom bröt rätt in i det vi höll på med. Mm. Så det har upptagit mig.
Alltså, en tanke som slår en är ju, för att jag antar att när man sätter upp någonting på Dramaten, då är det inte så här, okej, vi kör på måndag då, utan det tar tid, va?
Ja, verkligen. Den här föreställningen skulle jag ha gjort för innan pandemin.
Ah, okay.
Mm. Och jag träffade regissören då, Janos från Ungern, och scenografen som hade gjort den här scenografin. Och för dem var ju det kopplat till allt som hade hänt i Ungern med nedmontering av kultur och kulturella institutioner och som de själva har varit drabbade av. Men sen kom det ju att det blev än mer aktuellt nu. Mm. Så visst. Det är det som är så här, gud vad konstigt.
Den är ju helt, alltså scenografin är ju slående. Det är ju väldigt sällan att den spelar liksom nästan huvudrollen. Men ja, här har den ju fått sånt jävla genomslag.
Ja, det. Och det var ju några timmar före vårt genrep. Dagen innan premiären, alltså, så hör ju vi om att den här teatern i Mariupol har blivit bombad. Mm. Och där står vi och repeterar i en scenografi som föreställer en utbombad, utslagen, förfallen teater.
Mm, visst.
Så därför, den är ju liksom oändligt vacker att titta på, välgjord, och det är hantverk och alltihopa. Men att det också blir så akut relevant. Mm.
Jag kände mig... I paus så sa jag, jag undrar om jag är Netflix-skadad, för jag väntar på att jag ska förstå liksom vem det är jag ska heja på. Mm. Eller liksom, förstår du vad jag menar?
Jag förstår verkligen vad du menar.
Vad ska jag hålla fast i? Och då var det så jävla skönt, för att det var kanske för att jag hade sagt det som jag kunde kapitulera i akt 2 och bara åka med. Mm. Alltså, det var en ångström från att jag började gråta när, liksom, när den var slut. När det blev svart. Mm. För det blev så jävla emotionellt. Mm. Det var otroligt häftig upplevelse.
Vad bra.
Ja.
Då var det värt besväret.
Ja, ja, det var det ju. Men får man... Alltså, du vet, när man, jag har ju varit med lite grann och pitchat så här dramagrejer på olika tv-kanaler och sånt där. Mm. Och då är det ju... Alltid så, okej, men vem är huvudpersonen då?
Ja.
Varför får man göra det i den här pjäsen? Alltså, varför får man bryta mot det där?
Alltså, jag tror väl på det sättet är väl teatern lite friare. Men det finns fler rum där, okej, man måste ju såklart någon gång få ett okej, kör på det här, gör det här. Mm. Men det kanske inte är lika mycket pengar inblandat i varenda projekt. Och det är inte så mallat. Sen såklart det finns massa filmare och tv-serier. Liksom, människor som vill bryta det där också. Men det är ganska dominerande för att kunna få de där pengarna. För att få det där startskottet att köra. Mm. För det ska vara tittare och ja, bla 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 bla.
Sen har ju ni kanske också publiken gisslan på ett annat sätt. Mm. Även om man kan gå i paus.
Ja, Och det är säkert de som gör, men det är ganska ovanligt att folk reser sig upp. Så att det är ju en skillnad. Och det där har jag hört någon, jag spelar en annan föreställning, Yttersta minuten, och där har Mattias Andersson, vår chef och regissör för den föreställningen, lagt in en sån här text om, man har gjort undersökningar hur lång tid man har på sig i en tv-serie för att hålla kvar till innan man flexar över till någonting annat, och sen YouTube-klipp och liksom, och det blir bara, till slut är det bara några sekunder.
Mm, visst.
Så att det där spelar ju såklart in.
Men vad tänker du om det då, som har varit med, jag vill inte förelämpa dig, men du har varit med.
Jag har varit med länge, jag jobbar ju 40 år. Det är ganska länge.
Ja, jo, det får man säga.
På samma, med samma sak.
Mm.
Men det är klart man med risk får låta som att man vore en dinosaurie, och det är väl på sätt och vis. Så tycker jag att det är synd att man, det finns så lite tålamod i saker och ting.
Mm.
Det är ju någonting med det där. Det är så lätt att bli stimulerad hela tiden.
Mm. Visst.
Och det påverkar väl oss, och det kan vi förmodligen inte se konsekvenserna av nu. Utan det kommer väl sen.
Mm.
Vad gjorde det med den generationen? Det behöver inte nödvändigtvis vara bara dåligt. Men jag kan ju tycka att det finns en hets i det.
Mm.
Och någon rädsla också för det här ingentinget.
Mm.
Bara vara i någonting och inte omedelbart ta upp sin telefon eller, utan bara sitta och titta. De stunderna blir ju, det blir ju ganska gles med det.
Men jag tänkte, jag gjorde en reflektion. Nu råkade det slumpa sig så att jag var på Dramaten 2 gånger på en vecka, vilket ju, det händer dig ganska ofta, tankar jag. Men mig har det inte hänt på många år.
Nej, jag förstår.
Och så var jag först och såg dig i Natthärberget, som vi har pratat om. Och så såg jag Stormen på lilla scenen.
Ja, just det.
Men då kände jag så här, ja, det finns hopp.
Mm.
Alltså vi som är, nu är inte jag är någonstans mellan dig och dem. Men den generationen som kommer under mig, de kommer gå på teater.
Ja.
För man blev lite orolig på Natthärberget.
Ja.
Det var inte ungt.
Nej. Men du var där i söndags, va?
Ja.
Det är alltid, söndags klockan 4.
Ja, det är alltid.
Då är det
panschis.
Ja.
Fest.
Ja. Och det förstår jag. Det är en lång föreställning. Mm. Och det är verkligen ingen fel på den publiken. Men det blir alltid slagsida åt en viss ålderskategori.
Okej. Okay. Mm. Men i veckorna så är det lite yngre publik.
Ja, absolut. Ja. Igår var helt annat.
Ja, vad kul. Jo, men för att jag tänker mig att jag har nog inte varit helt ensam om att vara orolig för teatern som konstform. Har du varit det?
Jag har aldrig varit det, men eftersom jag då har hållit på så länge som vi konstaterar, så har jag ju varit med om att man har utropat teaterns död ett antal gånger under de här åren. Och jag tänker, jag är alltså fascinerad. Det är ju ingen som utropar musikens död eller konstens död, men just teatern. Och jag menar, det är ju en levande organism som alla konstformer, som speglar sin tid, och det kommer nya människor, som det du såg igår eller när det var Stormen. Det är ju en annan generation där, och det finns, så var det. Och när jag började på 80-talet, då var jag i fria grupper och Galeasen, och det var ju, då speglade ju det min generations ungdom och vår syn på världen.
Mm.
Så att, nej, jag är inte orolig för det. Jag tror verkligen att det är
skönt. Jag tror att vi längtar efter någonting som drar bort oss från våra skärmar.
Mm, det tror jag med.
Och jobbar du på teatern, och det är, jag antar att det är väldigt sällan man står och scrollar lite och sen så säger man sin replik. När
nej,
man
det gör man ju inte.
Mm.
Inte på scen i alla fall.
Och många, jag är ju gammal reklamare, det känns som att det är många som har jobbat med reklam som så här, nej, jag måste jobba med händerna, trädgård.
Mm. Ja.
Renovera ställen och liksom
hantverk.
Lantbruk, hantverk, ja. Precis.
Nej, men det är väl något med det här. Alltså det finns något så djupt mellan mänskligt fundament i teatern, att det är ett, liksom, ett möte mellan människor i realtid i ett rum.
Mm.
Och det behovet, tror jag, det kommer ju aldrig gå över. Så att där, och där ligger ju teaterns överlevnad. Och där blir det väl liksom, när man kommer in, att ha modet att hålla vid det, så att man inte bara, åh, nu ska vi anpassa oss efter en ny tid. Utan att man tar med sig det man, sin tid, sin samtid in i det, men ändå våga vara i det faktiskt ganska sköra som det är. Det kan ju bli också väldigt obekvämt på en teater. Just för att man är i samma rum. Om du inte tycker om det. Om du tycker att det är dåligt. Om du tycker att det är pinsamt. Så sitter du där ganska fast. Mm. Och måste uthärda det. Mm. Och tvärtom.
Det var länge sedan jag drog det exemplet nu. Men jag såg Gösta Ekmans sista... liksom uppsättning som han regisserade.
Ja.
Som var någon så här engelsk fars från 1942.
Ja. Mm. På Dramaten, va?
Ja, lilla scenen, tror jag.
Med Henrik Dorsin.
Skitdåligt tycker jag att den
är. Ja.
Mm. Det var så himla deppigt. För jag älskade ju alla inblandade.
Ja.
Men den kändes så dammig.
Mm.
Varför blir det så?
Alltså, men, säg den konstform som inte känns dammig ibland.
Mm.
Det finns ju, du kan ju bara gå in i vilken bokhandel som helst och dra ut en bok och säga, gud vad dåligt Torsche. Det här, va? Eller sätta på radion och lyssna på musik.
Mm.
Där det bara, man bara upprepar gamla konventioner, det finns inget. Men jag blir helt fascinerad att man alltid liksom just på något sätt, om du ser en dålig uppsättning av teatern, så är det, teater är sånt.
Ja, förlåt.
Det är så, men du har en dålig låt liksom, så skopar du inte ut hela musikindustrin. Men verkligen, det finns så mycket dålig teater. Oh.
Gör du mycket dålig teater, tycker du?
Nej.
Nej. Det var länge sedan, eller?
Jag har såklart varit med i uppsättningar som inte har varit bra.
Mm.
Jag vet inte om jag har haft tur eller skicklighet, men oftast tycker jag väldigt mycket om det jag gör och är med.
Men hur funkar det då? Alltså, för jag menar, du tillhör fasta ensemblen liksom.
Ja, men jag kom ju dit, jag var ju frilansare till jag var 55 bast.
Okej. Okay. Mm.
Så att då rörde jag mig ju liksom dit jag tyckte det var intressant att vara. Mm. Och det kan man ju fortfarande göra. Jag kan ju ta känslighet ibland, men nu tycker jag det, jag tycker om att vara på Dramaten och tycker det är Men det, och det är klart, är du anställd och en del av ensemblen, så har du ju ett uppdrag. Då måste du ju spela teater. Du kan ju inte sitta och gå och säga, nej, jag vill inte vara med. Då får man ju gå. Men
kan du passa på vissa, liksom, om de hade velat dra in dig i den här farsen med Henrik Dorsin och du inte gick igång på
den? Ja, då kan jag nog passa och se om det liksom går att hitta någonting annat. Sen är det säkert lättare. Jag är gammal i gården nu, kanske har mer svängrum till det. Än om du kommer in ung och har 2-årskontrakt, då får du nog kanske anpassa dig mer.
Mm.
Det kan man tycka är bra eller dåligt, men så är det. Och någon gång har jag passat någonting och då sagt, nej, jag vill inte, och då har jag tagit tjänstledigt.
Mm, okay.
Och gjort något annat.
Är det mycket avundsjuka i huset?
Nej, inte öppet. Det är klart, alla kan tänka, fan, ska den där jävla människan alltid göra så bra roller för?
Okay.
Det kan väl jag göra.
Ja.
Säg den som inte har tänkt så någon gång.
Mm.
Men nej, jag inte som något man upplever som att det färgar. Men det finns säkert flera berättelser om det.
Mm.
Och skillnaden om man har varit där hela tiden. Jag har alltid varit rörlig och har liksom varit på så många olika ställen, så det är inte hela mitt skådespelarfundament, det är liksom inte Dramaten.
Nej, utan just.
Mm. Det är nog lite annorlunda.
Mm. Har du filmat något på sistone?
Ja, jag har gjort lite tv.
Och jag tänker mig så här, för när jag funderade på ditt liv, och jag förstår att det är en supersliten liksom fråga och ställa liksom att filma mot att vara på teatern.
Mm.
Men jag tänker mig, det måste ändå vara mysigare att vara på teatern, för det är ju mindre väntan, eller?
Alltså, teatern är mitt hem på ett sätt. Det är där jag har lärt mig yrket och teatern är ju fascinerande på det sättet, därför att det faktiskt ofta finns lite mer svängrum vad man kan göra. Det intressanta texter, nyskriven dramatik, klassiker. Det är så rik, liksom, bara rent textmaterialet.
Mer ett grupparbete också, tänker jag mig, eller?
Ja, det är det ju. Man är ju mer in charge över det man... Jag menar, på en filminspelning så kan ju det se väldigt annorlunda ut sen efter det har suttit någon vid ett klippbord. Men sen beror det väl på vad man gör också. Så att växelbruket är ju underbart, men definitivt att mitt hem och min bas är teatern.
Men hur är du med väntan?
Nej, jag är bra på det. Ja. Alltså, du måste ju ha jättemycket tålamod i teater också.
Mm.
Jag har gjort så mycket grejer där jag har enormt mycket text.
Och du lägger ju ner, du spenderar ju så mycket tid bara med texten för memorering.
Mm. Så då kan du göra det?
Nej, men det är ju också ett tålamod. Att sitta liksom, du ska börja repa, du har en stor huvudroll, du ska börja repa i augusti. Att liksom under hela semestern ägnar du några timmar varje dag och bara sitta med texten.
Mm.
För att liksom ha, det är ju en typ av tålamod.
Mm.
Och sen på filmen ska jag sitta och vänta. Men jag tycker det är mindre nu, för allt är så jäkla effektivt och liksom drivet. Och man måste göra de där minuterna per dag. Så att jag förutsatt då att det är en liksom produktionsapparat som funkar, så tycker jag inte att det är så mycket väntan längre.
Okay.
Nej.
Jag funderade på det, för det var en ganska sen entré i Natthärbärget. Ja. Vad händer då? Var är du? Vad gör du?
Jag sitter vid sidan och lyssnar in föreställningen. Men det är så olika. Någon kanske sitter, alltså är i något rum där bak och kollar på telefonen eller läser tidning. Det kan inte jag göra.
Nej. Jag såg framför mig att du gick och vankade ut.
Ja, det gör jag. Först sitter jag liksom vid sidan och känner in liksom mina kollegor när de spelar föreställningen. Och sen när jag vet att det är ungefär 5 minuter till min entré, så börjar jag vanka där ute där publiken är.
Ja.
Och sen, eftersom jag kommer därifrån.
Mm. Jag hade på känna att det var lite vank.
Mm. Ja, så är det. Ja.
Vad händer efter applådtacket?
Ja, först tar jag av mig, jag har ju så här hårförlängning, så går jag rätt vid sidoscen, så väntar min mascara, tar bort det. Sen säger vi hej hej då, tack för ikväll, hur gick det? Ja, det var bra, vi måste göra, när spelar vi nästa gång? Och så här, ganska snabbt, och sen försvinner alla till sina loger.
Mm.
Och jag slänger av mig scenkläderna, hoppar i mina egna kläder och antingen går eller tar bussen hem.
Mm. Jag funderade över det. Okej, nu, för det är väl ganska ofta så ändå att du har liksom parallella projekt.
Ja.
Antingen att du är rep eller liksom att du har en annan föreställning.
Ja, precis. Eller det andra, man håller på med ljudbok dagtid. Och, ja, men det är alltid olika små grejer. Och jag var i Finland nu några dagar och repa inför en grej jag ska filma i sommar. Och, ja, men det pågår ju liksom. Mm.
Men hur är du med det där? Och liksom, för att, alltså, sett från första parkett så ser det ju ut som att det måste gå väldigt mycket energi under en sån föreställning.
Ja, det gör det.
Ja.
Man är ganska, alltså nästan ibland är jag såhär, gud varför blir jag så trött? Alltså jag tycker ändå inte jag gör så himla mycket.
Mm.
Men det är någon energinivå i den där. Jag pratade med en kollega om det. Vad är det att man är? Men jag tror det är så många vilsna och olyckliga själar. Det är så mycket sån energi och sen är det ju hög energinivå liksom. Mm.
För jag är nyfiken på det där med liksom just att växla energi. Jag tycker ju att det är det jobbigaste med att vara jag.
Ja.
Att man under en dag har, ja, men 3 olika möten eller whatever liksom.
Ja.
Alltså att jag så här ska växla energi och sen, ja, men 3 på eftermiddagen, då är den slut. Då är det noll på kontot.
Ja. Men du menar att du blir slut eller att det är svårt att växla ner?
Nej, då är jag flatline. Alltså jag måste ligga helt vertikalt.
Mm, jag förstår.
Horisontellt.
Ja, det blir det, va? Det måste jag också alltid tänka.
Ja, det är så jag måste ligga.
Ja, jag förstår.
Men tar din energi aldrig slut?
Alltså, jo, men det är klart det gör någon gång. Men jag har ju, peppar, ganska mycket energi.
Mm.
Så jag har liksom haft barn också hela mitt vuxna liv och utdraget i flera olika åldrar. Så jag har alltid varit av och på och hem och spelat teater, åka till dagis, fixa mat, jumpa på så här läxor. Och liksom, jag håller ju fortfarande på, min yngsta dotter är 18 liksom, och går i gymnasiet. Så jag håller ju fortfarande på med sånt där. Innan jag började igår spela så kom mamma, du måste hjälpa mig, jag ska lämna in en... Ja, men jag är på teater. Ja, men då kommer hon dit och sitter vid logen, så hjälper jag med henne med någon skitsvår källkritik.
Okay.
Det är så jäkla svårt att gå i gymnasiet nu för tiden.
Ja, herregud. Jag är helt lost bara i 7:an.
Så att jag har nog övat på det där länge.
Mm. Jag tycker också att barn... De är ett slags krockkudde eller en sån här hövding mot, även mot sorg eller liksom, alltså jobb, så här, det är som att barnen måste ändå, alltså det är ändå där fokus ligger.
Absolut.
Så att då får ens jävla liksom skit komma i andra hand. Ja. Och då liksom luckras den lite upp.
Ja, ja det, jag håller helt med dig. Och sen i ett sånt här yrke som, det lurar ju liksom en enorm självcentrering och egocentricitet när man håller på så mycket med sig själv och alltihopa i. Och det måste man göra, för man har inget annat att tillgå. Men då kan det ju vara väldigt uppfriskande att man inte bara kan helt förlora sig. När man kommer hem så ska det ändå göra sådana där pannkockorna som ska med på den där förbannade utflykten imorgon.
Ja, visst. Det här är intressant tycker jag, för att du sa, eller det sades om dig. För jag kan tycka att det är lite svårt att intervjua er skådespelare, för det blir lite så här, ja, eftersom man inte har så mycket insikt i yrket så blir det så här, jaha, varför gick du scenskolan, varför inte, vad har du för metod, bla bla bla. Men så skrev Svenska Dagbladet om dig så här: för Ingela Olsson har teater aldrig varit att ändra röst och tonfall, att bli någon annan och upphöjd. Håller du med om deras analys?
Ja, jo, absolut. Jag menar, var och en gör den analysen som man vill göra, men alltså upphöjd i negativ bemärkelse, att man är lite finare, lite för mer, någonting som man inte får kontakt med, det har väl varit någon slags ledstjärna för mig, som också har att göra, jag har inte någon bakgrund i liksom kulturvärlden. Jag kände ingen skådespelare, jag hade aldrig ens träffat människor som höll på med någon form av kultur i min uppväxt. Så att det finns väl någon slags uppriktighetsvilja hos mig att tala med en röst. Och då, sen är det ju såklart att man ändrar sin röst och röstläge och alltihopa det där. Och det kan vara enormt teatralt och stort. Men att det är någon kärna som kommer verkligen från mig till dig där ute. Mm. Där du kan höra att jag pratar verkligen med dig. Mm. På riktigt. Mm. Så ja, jag blir glad om det känns så.
Ja. För jag tänker mig då att då, liksom när du gör Natthärbärget då till exempel, så, eller Young Royals eller whatever, liksom, då bottnar du i din text.
Jag hoppas det.
Ja.
Det är ju liksom verkligen det första man måste göra. Man måste ju, ni som sitter där måste ju tro på det jag säger.
Mm. Men glappar det ibland? För jag antar att det måste väl vara en process? Att,
ja, ja, absolut. Ja,
att erövra texten.
Ja, ja, det är ju det mycket av repperioden går ut till. Mm. Att, och det är inget man, det, som händer så här, utan det är ett ganska hårt arbete. Och det är som att man på något sätt ympar ner texten i kroppen. Liksom. Mm. Ner. Till att den möter någon högst personlig erfarenhetsbas. Och då så kan man, där följer på, och det kan hända även under spelperioden. Plötsligt så säger man, nej men gud, nu förstår jag vad jag säger.
Okej, okay, ja.
Så att det är liksom inte färdigt, utan det är en process hela tiden. Sen klart att det finns vissa, menar, det är ju kanske mer utmanande och eller är ju, om du har Shakespeare eller ett grekdram där det är liksom texten i sig är väldigt avancerad, eller en modern Elfriede Jelinek eller Sara Stridsberg, alltså där det finns litterära värden som du måste liksom bevaka samtidigt som du ska ha en någon slags känslomässig bas till det hela.
Drar du dig för att göra grekiska dramer så att säga?
Nej, absolut inte. Jag älskar det.
Okay.
Jag älskar det.
Du har också pratat om att jobba mellan orden.
Mm.
Vad fanken betyder det då?
Jag menar väl, alltså om vi bara vill ha texten, då kan vi ju bara läsa det där dramat och få ut väldigt mycket av det. Men som skådespelare eller så, på något sätt härjar vi ju liksom under orden och mellan orden liksom med emotionella eller ibland liksom allt det här i vårt liv som inte går att sätta ord på. Det är ju massa saker som vi inte kan. Varför älskar du din partner? Det är ju inte bara för att hon eller han är jätteschysst och jättetrevlig och det och
snygg.
Det finns snygg eller det finns ju massa. Utan det finns, alltså allt det där i vårt liv som inte går att riktigt ringa in. Det tänker jag att vi bland annat håller på med som skådespelare.
Vad fint.
Ja.
Det, då är det ju på allvar.
Absolut.
Man måste kanske ta det på allvar.
Jag förstår inte, jag skulle aldrig uthärda hålla på med det här om det inte jag tog det på blodigaste allvar.
Nej.
Det måste bli, sen kan ju det tyckas liksom, gud, här ligger jag och gråter över en uppsättning liksom, för att jag tycker att den där scenen inte gick bra. Det kan ju låta sjukt och världen brinner och barn svälter. Men om inte den där platsen där repetitionerna pågår eller föreställningen blir viktigast i världen, så det blir fantom ingenting då.
Nej.
Så absolut.
När jag vaknar på morgonen och John fortfarande inte är där, då försöker jag att inte röra mig. Det kanske tar tid för människor att komma tillbaka. Man kanske måste ha tålamod.
Jag tänker att en nyckelroll för dig var den här monologen som du gjorde, ett år av magiskt tänkande. Och i samband med John Didions död så sa du att det förändrade liksom hur både dig och ditt skådespeleri. Skulle du kunna sätta ord på hur?
Nej, men fundamentet med, jag har liksom haft någon slags känsla av död och liksom dödsskräck i hela mitt liv. Och varit rädd för det. Och lite ängslig över hela det grundförutsättningen för vårt liv.
Din egen eller andras?
Min egen och andras och allas. Vadå död liksom? Nej, jag vill inte. Så att gå in i den där texten var ju möta all den där oron när det faktiskt katastrofen händer på riktigt. Sen vet jag om någon frågar, har det ändrat dig så att det har gått över? Det har det absolut inte gjort. Men jag vågade liksom möta det mer på något sätt. Och acceptera att det är så. Och att det också hänger ihop med många av, kanske hur jag spelar teater eller varför jag spelar teater. Att det är någon slags att betvinga någonting. Att liksom kondensera den här känslan av liv och liksom göra den riktigt komprimerad. Mm. Att det är som ett sätt att betvinga hela den där dödsprojektet som hänger över oss allihopa. Och all oro för barn och barnbarn och män och allt som man har och vänner och... Och sen när man har blivit äldre så händer ju mer grejer med kroppen. Man har, vänner har dött och föräldrar har dött och familj har blivit sjuka. Man själv har varit sjuk. Och sen skådespelarmässigt så tror jag, för jag har alltid tänkt ett sätt för mig och på något sätt på scen att betvinga, alltså det hela, det är ju att reprocessen på ett sätt och även föreställningen att gör sig av med självmedvetenheten. För den när du står och liksom blir med, hör din egen röst, ser dig själv, du är ju lost and gone. Närvaron är liksom borta. Så jag har alltid tänkt, okej, mitt bästa medel för det är att jag tänker på min medspelare som står där. Eller mina. Så att jag har mitt fokus där. Och det är sån lättnad. Och slippa tänka på hur jag går och står och låter och känner och ser ut och allt det där. Så plötsligt är jag själv på scen.
Det var det ju.
En timme, 45 minuter. Ingen musik, ingenting. Det var bara jag. Så den känslan då var ju totalt överväldigande i början. Hur liksom gör jag? Hur då? Hur ska det här gå till? Att bli fri i det här. Men jag jobbar ju då med Tatto Hämäläinen. Jag har jobbat med honom sen flera gånger efter det. Som är fantastisk regissör. Så att jag skapade, eller vi tillsammans skapade, att okej, jag måste förlägga den där koncentrationen i publiken. Och jag gjorde ju den på Galeasen först, där jag verkligen kunde se varenda människa i, rätt in i ögonen. Så att det var en sån otroligt fantastisk på riktigt upplevelse av att nej, men det är ju jag och publiken. Publiken är alltid medspelare. Alltid delaktig i föreställningen.
Hittade du någon jävel då på första rad som du tyckte hade ett öppet ansikte som nej, du kunde fästa den i?
Nej, jag liksom gick runt.
Okay.
Alltså, alla fall på Galeasen, för där kunde jag... Det var ju också enormt plågsamt, för att den här texten är ju rätt tung. Mm. Och en del blev ju liksom... Jag kommer ihåg när jag hade första publik där ute. Och någon hade gått ut, och trodde att två som gick ut. Någon satt så här. Och jag bara kom av scenen och jag var helt galen. Mm. Och liksom sa, det här funkar inte. De hatar ju det här. Alltså det. Och sen kom ju folk då och sa, det här är helt fantastiskt. Det är magiskt. Tack. Så det blev också en sån ögonöppnare. Att jag ska inte tro att jag vet vad publiken känner. Mm. Inte ens om den går ut. Eller somnar. Eller börjar gråta. Eller... tittar i golvet och aldrig vågar möta min blick. Så det var också en så här total liksom upptäckt av det. Mm. Att inte tro att jag vet vad publiken känner eller hur de tar emot det. Plus en tredje grej var hela den, att ha en sån textgrej och att inte ha panik över att glömma texten. Mm. Det är ju en... För det är ju på ett sätt alla skådespelares mardröm. Att man ska få textblock. Att det bara försvinner. Mm. Och en gång gjorde det för mig där. Och det var faktiskt på premiären. Hade gått jättebra, hade spelat en timme tio. Jag hade 10 minuter kvar. Mm. Jag går fram, det är ju liksom, jag sätter mig precis vid publiken. Här är jag och där sitter första raden. Så det är liksom, och jag ska börja på liksom slutgrejen.
Mm. Det är blankt.
Helt blankt. Mm. Och jag vet inte, jag blev liksom kolugn. För vi hade pratat om det, att det gäller bara att äga situationen. Så jag liksom bara reser mig upp, går ut. För jag hade sagt till, jag hade ju en som hade texten, men jag vill inte ha suffli. För då slår man sönder hela det här avtalet.
Okay. Mm.
Så jag bara reser mig upp, och som sitter och sköter tekniken, och de bara, vad fan händer? Jag går in på Galeasen i köket där, sätter på kranarna. Jag vet liksom inte vad som händer. Bara forsar ut. Och så tar jag fram mitt manus här. Stänger av kranarna. Och går in och fortsätter.
Ja.
Och det var ju så här. Alltså det var så magiskt när du gick ut där. Det var som hela Atlanten välde in utifrån köket. Och då lärde jag mig också. Nej, det spelar ingen roll vad som händer. Mm. Om du äger det. Mm. Om du omfamnar det. Mm. Så det var, på det sättet var det så många lektioner i hela det där arbetet.
Men ni hade, nu natthärbärget, då satt ju...
Ja, man har ju alltid liksom suffli, eller sufflering. Men man kan ju ha olika avtal, och det är väldigt sällan det behövs. Mm. Det är kanske mer som en psykologisk liksom, men man försöker, vi var ute och cykla lite i texten igår.
Okay.
Någon hoppade över en replik och så här. Men oftast löser man ju det själv.
Mm. Vad spännande.
Ja.
Fan vad roligt det låter ändå.
Mm.
Är det kul?
Ja, jag älskar det här fortfarande. Jag blir nästan, för under pandemin tänkte jag, när vi inte spelade, så tänkte, och jag längtade så, jag tänkte, herregud, att jag fortfarande tycker så mycket om det här. Mm. Men det tror jag inte, en del kan nog känna sig mätta. Mm. Efter ett tag. Jag gör faktiskt inte det.
Kan dödsångest vara konstruktiv? Kan du använda den?
Alltså jag ska inte... Det är klart det kan bli förlamande så att man inte kan leva. Och det finns ju ingenting som är konstruktivt med det. Om det liksom präglar ens tillvaro så att man inte vågar leva.
Mm.
Men att vara liksom medveten om alltings... ändlighet och sårbarhet, det tycker jag väl ändå definitivt kan bidra till att vara lite mer aktsam om stunden och det man har. Och så att jo, det finns något konstruktivt i det, det tror jag.
Jag tänkte att min smala lycka har varit att jag är lite för dum för att ta in döden. Så att jag har liksom inte, liksom, även om den biter mig i arslet sådär, ganska nära håll,
ja.
Så är det som att jag förstår
nej,
den
men
inte.
Jag vet, jag har ju vänner som säger så. Jag vet inte om det är dumhet. Det är nog... det är ett sätt att hantera. Alltså, vi vet ju det allihopa.
Mm.
Och sen hanterar det, man det på det sätt man kan. Mm. Antingen med förträngning eller... någonting annat.
Mm, jag säger som Homer Simpson, ignore it and it will go away.
Mm. Eller Marie-Louise Ekman sagt, döden, nej det tror jag inte ett skit på.
Ja, det är ju otroligt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Du, jag funderar på en sak nu när vi sitter här mitt emot varandra och jag träffar dig då på riktigt för första gången, så känns det som att du är här och du är trygg liksom och inte alls sträng. Men du har också sagt att du liksom har upplevt som sträng.
Ja, inte, jag tror inte så här.
Nej, okay.
Utan jag tror det när man ser mig liksom lite utifrån och att... Jag vet inte vad det är. Om jag till exempel jobbar med yngre skådespelare. Åh gud, vad roligt att jobba med dig. Jag var liksom lite rädd för dig. Jag vet inte. Jag har fått höra det några gånger.
Ja, men har du inte frågat?
Jag var rädd. Nej, men du verkade så... Du har gjort så mycket sådana roller och jag tror att det där påverkar också kanske.
Okej. Okay. Nej, du känns ju vänlig.
Ja, jag tror det. Sen kan jag nog vara liksom alltså ganska rak när det behövs. Jag är inte konflikträdd. Och sen kanske inte jag haft det där heller liksom att jättemån om att vara alla till lags runt omkring, utan jag kan vara ganska liksom, och det är kanske det man upplever.
Mm. Tror du att det hade varit annorlunda om du hade varit man?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte.
Nej. För att du, nu när jag har lyssnat på alla intervjuer jag har hittat. Och så är det sådär som att du, det tar liksom stopp tycker jag när du får frågan. Eller när någon säger så här, ja, Ingela, du har ju spelat många starka kvinnor. Vad tänker du om det? Och då är det som att det, jag, på något sätt så hör jag i din röst hur det liksom, det dör. Eller?
Ja.
Ja.
Nej, men det är väl frågan i sig.
Mm.
Det är ju ingen som säger till en
Persbrandt.
Man, Persbrandt, Micke. Du har spelat många starka män. Det avslöjar så mycket.
Mm.
Det där har ju funnits med mig såklart. Jag menar, jag var tonåring på 70-talet. Alltid liksom omgivningen, blickens och sen efter sedermera teatern, filmens blick på kvinnor. Och det finns den här, jag vet inte om jag har sett den där bilden, det är någon så här 80-årig dam i New York som står, är med i någon så här feminist demonstration. Och så står på en så här, I can't believe I still fight this fucking shit.
Nej, den har jag inte sett.
Mm.
Men jag förstår andemeningen.
Ja. Mm. Det är liksom...
ja.
Ja.
Mm.
Så att det kanske där, om, jag vet inte om, har jag blivit tyst då när jag fått den frågan eller?
Ja, i princip tänker jag.
Mm. Nej, men det är väl den där grund, liksom, grundgrejen att den manliga erfarenheten, normen och min erfarenhet är liksom specifik och kvinnlig.
Mm.
Det är så jävla provocerande.
Ja, men sen
så tråkigt.
Ja. Sen tänker man också att en i princip lika stringent fråga hade varit, du har spelat många kvinnoroller.
Ja, många olika kvinnor.
Ja,
många exakt. Olika mänskliga och kvinnliga erfarenheter.
Mm. 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 Och hur har det varit liksom på, för jag menar, nu har ju du varit på teatern, på de små indie-scenerna så att säga och på de stora institutionerna. Hur skulle du säga att liksom under de här 40 plus åren, hur har klimatet förändrats?
Alltså jag tror att jag har delvis en annan berättelse än någon kollega som då till exempel har varit på Dramaten hela tiden från sitt unga skådespelarliv och uppåt och blev liksom, fick jobba med äldre manliga genier och så vidare. Men jag började på Galeasen till exempel, vi var ju alla ungefär lika gamla och ingen kunde mer än någon annan och vi slogs och bråkade. Så det var så, jag har inte varit med om de där sakerna, alltså... som så många vittnat om på institutionerna. Och så när jag väl började där, då hade jag väl liksom ganska mycket kraft eller mod att liksom inte hamna i sådana situationer. Mm. Så har jag sagt, haft tur, det kan vem som helst göra, jag vill inte slå mig själv på bröstet. Men det är annorlunda. Jag har inte varit med om att jag är 22 och så har jobbat med en 40 år äldre regissör som vill prata lite med mig vid sidan av. Det har jag aldrig varit med om.
Mm. Och jag menar, jag tänker mig att många i ditt skrå så här, alltså som då i något stadium av sin karriär kände sig frustrerade. Ja, men då kanske man skriver själv eller går in i regin eller sådär. Men har du aldrig varit lockad av det?
Nej, men jag har ju alltid aktivt sökt upp texter liksom. Jag har ganska sällan på teatern spelat den där, eller aldrig liksom väna flickvännen. Det har jag aldrig gjort, utan jag har ju väldigt, väldigt aktivt sökt texter och Sara Stridsberg har ju varit en jätteviktig del i mitt liv som jag med i mitt sökande efter texter och pjäser jag vill göra. Så att jag har ju letat efter de där projekten. Därför jag gillar många grekdramer.
Mm.
Därför där är kvinnorna stora och kraftfulla och motsägelsefulla och existentiella kämpande djur.
Mm. Starka kvinnor.
Ja, på samma sätt som männen. Mm.
Ja. Hur är det med liksom en ofrånkomlig del av ditt yrke är ju att bli bedömd liksom, antingen av mig då som sitter där på golvet eller i tidningen.
Mm. Hur
är den delen av yrket?
Du menar kritik och
ja.
Nej, det är ju där och det är klart det är vidrigt. Men man har lärt sig att leva med det.
Men är det så vidrigt? Du blir väl nästan alltid hyllad.
Ja, alltså verkligen tack. Tack, jag har verkligen varit skonad. Men det är ju ingenting du... Inför varje premiär så har du ju stora självan liksom.
Mm.
Men jag, en del skådespelare läser ju inte kritik för de vill inte. Jag sliter upp de där tidningarna och sen
slänger jag undan dem. Så glömmer jag alltid bort sen. Mm. Men jag vill inte att massa andra människor vet någonting som inte jag vet.
Nej. Ja, men det kan jag förstå.
Sen kan jag skicka ut ibland en förtrupp och be min man. Kan du kolla lite så här? Mm. Ja, men du kan läsa.
Mm. Okej.
Okay. Så det, men det är ju liksom, det är inte bara kritiken, utan det är ju varje kväll liksom, så är det ju utifrån, fan ja. Usch, jag var inte riktigt på plats i den där scenen, och ja, jag skrek för mycket eller jag gjorde det eller det, så att det är ju, men det gäller väl många yrken. Jag kan tänka en lärare kan känna det också.
Säkert.
Fan, jag hade ingen koll på i klassrummet idag. Mm. Så
jo, fast det, ja. De slår inte upp det i det igen, så att säga.
Det gör de inte. Det är ju skillnaden. Och sen finns det ju liksom en annan bedömning liksom som har med kropp och utseende och alltihopa det där att göra. Som ju inte alla dagar i veckan är helt behaglig.
Mm.
Det är inget som påverkar mitt jobb eller det jag gör. Jag gör det jag vill. Men jag är ju inte omedveten om att blicken på en kvinnlig skådespelares utseende och kropp är strängare än på den manliga motsvarigheten.
Okay.
Mm. Och ännu strängare på den åldrande kvinnokroppen. Den är ju stenhård.
Du känner det?
Jag vet att det är så.
Okej. Okay. Men eller, för, vadå? När jag då ska titta på Young Royals säsong 2, då tänker du att då kommer jag skriva en elak tweet om
nej,
hur du ser ut.
Nej, nej, absolut inte. Nej, inte så. Inte så. Men att vi, att man som, men det här är inget jag själv, för jag, liksom, jag skiter i allt det här i mitt arbete. Jag gör vad jag måste göra. Men ibland är det ju ändå så att en kvinnas liksom inre egenskaper, eller som skådespelare eller människa, eller liksom är mer sammanlänkade med det fysiska än vad det är för en man.
Mm. Lena Endre var ju här för svinlänge sedan. Ja. Delar ni fortfarande lår?
Mm.
Ja. Hon pratade om att hon tyckte att det var pissjobbigt det där med att liksom ha bedömt som snygg. För hon visste aldrig ifall det var liksom för det. Nej. Eller för att hon var en bra skådis.
Nej.
Som hon fick jobb.
Ja.
Och det var klart.
Det, ja, men det, är ju, det går ju samma, det liksom blir, det blir en andra sida av det, så att det läggs så mycket fokus på det. Nu har jag har inte upplevt det liksom, eller, men jag har personligen vägrat förhålla det, men jag vet att det finns där hela tiden. Och jag menar, du behöver bara gå, liksom, tittar du runt i populärkulturen eller tv-serier och allting sånt, så jag menar, det är ganska uppenbart att intresset är rätt kompakt. Mm. Eller ointresset är rätt kompakt. Mm. Och nu, jag tänkte på när jag såg den här väldigt bra serien med Kate Winslet. Vad hette den? Som gick förra året.
Ja, den var ju fan underbar. Mm. Mare of Easttown.
Ja, så jäkla bra. Mm. Hon är helt fantastisk. Mm. Och på alla, och hela serien var skitbra. Men så tycker jag det blir så jävla komiskt när det är, och det är så underbart att se en äldre kvinna.
Mm.
Hon är 43.
Mm. Ja, lite äldre. Men
ja,
hon
45.
Det.
Hon är, ja. Hon är nej, inte äldre. Mm. Liksom, det skulle ju aldrig någon säga om en 45-årig manlig skådespelare.
Nej, just. Mm.
Så att det är det jag menar. Jag vet att det är så. Mm. Jag skiter i det. Mm. Men det finns där så inympat i oss alla.
Mm. Men då är ju återigen, jag menar, du är ju liksom otroligt etablerad. Alltså som regissör eller liksom som producent eller vad fan som helst, så skulle ju du kunna påverka det här.
Ja, men jag är ju skådespelare.
Ja, okej.
Okay, det är mitt mission. Jag har ju regisserat. Och det tyckte jag var enormt kul och spännande och inspirerande. Men skådespelaren i mig är starkare.
Mm.
Den vill mer.
När regisserade du?
Första gången satt jag upp Medeland, som var en pjäs baserad på Medea-myten som Sara Strisberg skrev. Och Nomi spelade huvudrollen. Det var precis innan hon flew away. Vi hade ju jobbat jättemycket under flera år.
Mm.
Och sen gjorde jag för kanske 5 år sedan en annan text av Sara på Stadsteatern.
Okej.
Okay. Jag tänker att min kamp eller mitt krig gör jag egentligen bäst
i mitt skådespeleri. Hur jag framställer mig själv på scen, hur jag låter, hur jag gör, vad jag... Så tänker jag att någon annan är bättre på att driva frågorna eller ta fram rätt material eller, ja, så att säga, vara producent eller så. Men jag tror att jag är bäst skickad för gestaltning.
Mm.
Och där kan jag liksom omsätta det jag tänker. Mm. Hoppas jag.
Men vad konstituerar en bra text?
Ja, det är svårt att sätta ord på. Men det är väl lite samma som det jag sa med... När man känner, man säger en mening och sen öppnar det liksom dammluckorna neråt liksom. Dammluckorna heter så?
Ja,
nej, jag vet inte. Nej, men att det liksom, man känner att det finns en enorm emotionell och liksom existentiell backdrop i språket. Mm. Och vissa texter är väldigt... Det är väldigt platt, det finns inget där. Och jag ibland, jag har oftast jobbat med väldigt bra, men om du jobbar med en dålig text, det blir så trist efter några gånger. För det finns inget där. Det är liksom, du stöter på rock bottom på no time.
Mm.
Sen kan ju det här vara väldigt olika till, men jag, Sara har ju redan förstått att jag älskar, men jag älskar också Lars Norén, jag älskar Shakespeare, jag älskar grekerna, jag tycker om Elfriede Jelinek och alltså... Så det kan ju se väldigt olika ut.
Mm.
Men det är där, när det texten på något sätt blir det, som skådespelare kan bli ett verktyg till att nå någonting inom dig själv som du inte riktigt hade varit i.
Mm.
Låter det klokt?
Ja, verkligen.
Ja. Sen har du ju med musik, alltså det är ju många saker att göra. Jag menar, Lars Norén, det är ju jazz också.
Mm. Var du med i den tysta föreställningen han gjorde?
Nej.
Den var svår, tyckte jag.
Mm. Jag vet, många hade svårt. Många hade svårt. Men jag blir mer alltså fascinerad eller av att en av, eller kanske Sveriges främsta dramatiker, the king of words, gör en föreställning utan ord.
Mm.
Liksom att på något sätt det är modet att tvingas in i en annan riktning.
Mm. Om jag frågar dig för en stund sedan vad liksom var en bra text där. Mm. Vad är bra skådespeleri då?
Mm. Det finns väl inte ett svar på den frågan. Liksom, vad är bra konst? Liksom? Någon kan ju tycka det och någon tycker nej, det där är värsta skiten. Alltså jag brukar tänka så här, antingen så lever det på scen eller så lever det inte. Och när det lever, när du tror på det som händer, då är det bra skådespeleri. Men det är min version. En del tycker om lite mer ironiskt distanserat skådespeleri. Jag tycker det är uttråkigt.
Mm.
Så att där är jag väl en romantiker på ett sätt. Att jag liksom pratar om att man ska kunna tala utifrån sin kärna, sitt hjärta. Mena vad man säger. Det kan säkert någon tycka, men gud, så jävla mossigt. Vi lever i en annan tid nu. Du kan lika gärna vara ironisk. Allt är rolle, allt är hittepå. Jag fattar det, men jag tycker det är tråkigt.
Jag tyckte det var lite roligt att jag hörde... Lyssnade du på söndagsintervjun med Eva Fröling?
Nej, jag har inte hunnit göra det.
Ja. Ja, men det var kul att, för hon blev så fruktansvärt provocerad av att... Nu minns jag inte namnet på henne, men hon som spelade huvudrollen i Ninja Tybergs, den här filmen om porrindustrin.
Som jag inte heller har sett.
Nej, inte jag heller. Men hon vann ju då en guldbagge för sin första roll. Hon sa typ att ja, men jag blev utmanad av min terapeut som tyckte att jag skulle gå på den här auditionen. Och nu står jag här.
Ja.
Och nu ska jag jobba med det här.
Ja.
Eva Fröling var så fruktansvärt provocerad av det. Jag tyckte det var lite roligt att hon var det.
Mm.
Men samtidigt så tyckte jag också så här, ja, fast vad fan, om hon nu gjorde en riktigt bra roll, kan hon inte få vinna den då?
Jo, det är klart hon kan.
Ja.
Klart hon kan. Men det har ju gjort såna här undersökningar med Oscars och guldbaggar och alla såna filmpriser. Att det är ju jättevanligt att, jag tror att de flesta kvinnliga så här, pristagare är ganska oerfarna kvinnor under 30. Och manliga är det liksom väldigt erfarna, etablerade skådespelare över 50.
Mm. Okay. Mm.
Så att industrin älskar ju det här liksom oförstörda, liksom som bara det hampar sig.
Mm.
Så att det är väl det hon... Jag kan tänka att det är det hon reagerar som på. Eva, det är klart att hon är, om hon gjorde en fin roll så kan hon få det.
Mm.
Givetvis. Mm. Men om du tänker på det eller kollar på det. Det här är liksom uppkollat och klart.
Mm. Ja.
Mm. Och det säger ju någonting om alla möjliga olika saker.
Ja, fast ibland får ju även en erfaren aktrispris.
Ja, men du menar generellt. Det har gjort så att liksom det, man ska oftast vara ung om man ska vinna en Oscar eller en Bagge om du är kvinna. Och annat om du är man.
Jag ville bara göra en segue till att du vann 500 lax förra året. Ja. Någon slags stipendium eller pris. Eller
absolut.
Vad? Vad gör det med en Dramaten löntagare?
Bam! Det var... Jag trodde faktiskt inte. Jag bara skrattade och skrek. Det kom också väldigt, väldigt lägligt. Eftersom jag och min man precis hade köpt ett litet sommarställe.
Okej.
Mm. Så att... Ja.
Var ligger det?
Det ligger i Roslagen.
Fan, vad härligt. Grattis.
Ja.
Du, alltså nästa år får du väl gå i pension väl?
Ja.
Kommer
du
göra det?
Gud, nej, gud, du är inte klok.
Nej.
Gud, vad hemskt. Vad ska jag göra då?
Nej, det vet jag inte.
Ja, nej, jag vill inte det.
Är du dålig på att vara ledig?
Nej, det tycker jag inte, om jag vet vad jag ska göra sen.
Okej.
Okay, jag kan lätt såsa i 2 månader.
Mm.
Om jag vet vad jag ska göra sen.
När fick du göra det sist?
Ja, det var väl under pandemin.
Okay. Mm.
Men då var det inte lika, kanske... I början var det kanske lite gött, men... Och förra sommaren var jättekort. Men nu, den här året kommer jag ha lite längre.
Mm. Mm.
Och det är skönt. Nej, men jag vill verkligen inte... Har det inga som helst planer. Jag hoppas att jag kan... Alltså, det här är... Sen kanske man inte behöver jobba hela tiden. Och man kan skapa lite mer luft i sin tillvaro. Men så länge någon vill ha med mig så vill jag vara med.
Men ska du aldrig skriva någon jävla pjäs?
Nej, jag kommer inte skriva någon pjäs.
Har du skrivit någon jävla pjäs?
Nej. Regisserar jag? Nej, men nej. Det finns så många som skriver så mycket bättre än vad jag gör.
Okej. Okay. Är du säker på det?
Ja.
Du vet det här imposter syndrome. Att man tror att man ska bli avslöjad förr eller senare för att man faktiskt är en... Liksom...
En bluff.
Ja, precis. Ja. Har du någonting av det i dig?
Ja, jag kanske har haft.
Ja.
Men mindre. Därmed inte sagt att jag har ett grundmurat självförtroende i alla lägen. Men på något sätt har jag också... För det där kan ju bli lite en pås att säga det.
Mm.
Att man måste ju börja om varje gång. Och man känner sig hjälplös och urdålig. Det här kommer aldrig gå. Och till exempel den rollen i Natthärberget liksom... Hur 17 gestaltar man en god människa? Vad är det? Så jag hade jättemycket tankar och obekväma känslor runt det där när jag började. Men, ja, vad ska jag säga? Jag brukar inte kokettera med just det uttrycket. Men det är klart att man känner sig ibland. Men mer när jag var yngre och den här världen var ny och jag inte kunde alla koderna och vad är det som gäller och sådär.
Mm. Men sen tänker jag mig också att i alla fall om jag drar det till mitt eget liv så tror jag sådär att just det faktum att du säger att ja, men jag kommer liksom inte från ett kulturellt sammanhang.
Mm.
Det tänker jag är en bra grogrund för kanske just den känslan.
Ja, jo. Och det finns ju där liksom. Men jag tror att jag har kapitulerat under, det är så, den dagen man är grundmurad och känner jag är Guds gåva till världen. Då kanske det är dags att lägga ner.
Mm.
Det är väl liksom i det här som hänger kanske ihop med det här mellanord. Det där prövandet, det där osäkerheten, vem är jag? Och det är ju att vara människa.
Mm.
Att vara människa är ju inte att vara hel och full och sann i varje ögonblick. Det finns ju ingen.
Nej. Har du en gudstro?
Ja.
Mm. Varför det?
Jag har haft det sedan 12-åren.
Okej. Okay.
Inte hemifrån. Jag vet inte.
Okay.
Det bara är sån självklarhet för mig.
Alltså var det någon sån här konfirmationshistoria typ?
Det börjar lite där faktiskt.
Okay.
Börjar lite där.
Mm.
Och det kanske... Det kanske delvis hänger ihop lite med det jag pratar om med skådespeleri. Att det finns någon kärna i oss alla där vi liksom möts. Och där vi är lika. Där vi är samma. Och som är svår att sätta ord på vad det är. Det ger mig någon styrsel i tillvaron.
Men det hjälper inte med din dödsångest?
Nej, absolut inte.
Det är russinet jag har plockat ur Guds kakan, tror jag.
Mm.
Att det kommer hända något riktigt jävla fett när man
dör. Ja. Ja, underbart.
Tack.
Ja.
Har du gjort lite för lite komedi, eller?
Nej, ja, alltså jag älskar humor. Mm. Jag tror att jag kan vara ganska rolig.
Det tror jag också. Mm.
Men jag kanske uppskattar mer norrensk humor, om vi säger så. Mm. Att det svarta ligger, eller tragedin ligger väldigt nära komedin, liksom.
Mm.
Alltså jag skrattar ganska mycket i mitt liv, jag tycker. Men det är ju när det oftast är också jävligt jobbigt samtidigt.
Mm.
Som den scenen när de ska försöka begrava den här fornena kistan.
Just det.
Alltså jag har haft så svårt att hålla mig för skratt. Jag har haft så svårt. Alltså jag kan fortfarande få det i vissa föreställningar. Och han står, och Andreas står och sjunger där. Det är så tragiskt. Det är den typ av ömklighet. Och när man försöker hålla uppe någonting fast det inte går. Jag älskar det.
Mm.
Men ge mig en riktigt bra komedi. I'll be there.
Mm. Ja, öppet brev till alla producenter där ute då. Och med det, kär du, så är det dags för succémomentet frågor du inte fått förut.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Ja. Hur kan det bli kalk på utsidan av kranen?
Det skvätter väl upp.
Jag tycker det verkar så jävligt. För den ser ju, om du tittar på badkarskran, har du badkar?
Ja.
Om man kollar på kranen så ser den ju väldigt exakt ut, strålen.
Ja.
Jag tycker, alltså det är nästan som att kalket måste krypa upp längs sidan.
Jag tänker på att det skvätter. Om man tar handduschen ett tag. Och,
jag, tror
och, jag har inte ställt mig den frågan.
Nej, jag vet. Ingen har gjort det. Det är därför jag heter frågor du inte fått förut. Okej, okay. Men vi kommer inte längre med det.
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det.
Men då går vi vidare. Tror du på ingefära?
Ja.
Okej, okay, varför det?
Därför det är cure för så många grejer.
All right. Hur använder du det?
Jag använder det såklart i mat när man gör asiatiska grunkor. Men jag gör ofta ingefära te. Mm. Så här för rösten, jag känner mig krasslig, jag ska spela eller någonting. Det är så här ingefära honung är bara... Du bara liksom rensar rasslet på... Och sen tycker jag om att göra såna här smoothie på morgonen och ingefära i.
Asså, vad har du mer?
Massa så gröna saker, så här selleri och spenat och citron och ingefära. Och,
Det är därför din hud har sån glow.
Tack.
Snyggt. Du, hur känns det att ha en nästan perfekt födelsedag?
Du menar att det inte är den 29? Det var inte ens skottår det året. Så
nej,
att det...
jag menar att den 1 mars är ju den ultimata födelsedagen enligt oberoende källor.
Det visste inte jag.
Visste du inte det?
Nej.
Nej, det har gjorts undersökningar. Chopin, vad heter han? Justin Bieber,
aha.
Christopher Triumph.
För ett lyckat liv då?
Nej,
eller?
Ja, för, alltså, det är väl bara det. Ja, det
stjärnorna
vet.
Står rätt.
Ja, antar det.
Ja, det var ny info för mig.
Okej, okay, men all right, men om vi vidgar diskussionen lite då. Har du tyckt om att fylla år just den 28
februari? Ja, jag tyckte det var kul, för det är liksom 28, det är liksom att det är det enda månaden som har det slutdatumet.
Du har fått dig att känna lite speciell.
Ja, lite speciell. Och sen har det alltid varit så här, för okej, okay, nu har jag fyllt år, nu börjar våren.
Mm.
Det gör det ju aldrig, men i mitt huvud så... Jag tyckte om att fylla år 28 februari.
Ja, nej, men
jag har också namnsdag då.
Ja, kul. Hur känner du för tvål?
Mm. Jag tycker om tvål. Jag tycker om så här som doftar gott, lite så här kryddigt.
Mm-hmm.
Lite franskt.
Ja, du är ju en stor frankofil, har jag förstått.
Mm, ja, jag är väl det.
Ja.
Det får jag erkänna.
Men det blev Roslagen och inte Provence.
Mm, jag åker dit på söndag.
Ah, okej, okay. Jag förstår. Bon voyage, alors.
Merci beaucoup, monsieur.
Ja, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Yes, Ingela. Och tillhör du den gissningsvis majoritet av landets befolkning som ännu inte sett natthärberget som vi pratade om i avsnittet? Ja, men då tycker jag att du ska försöka bli del av den minoritet som har sett den. Och du har chanser hela vägen fram till oktober faktiskt. Dramaten.se hittar du biljetter på. Men om just den teatern är för långt bort så finns det ju massor av Ingela i film och tv. Young Royals är ju minst sagt sevärd till exempel, och säsong 2 lär komma till hösten. Men redan nu är Sveriges kortaste talkshow Uppvärmning ute. Ni som vet, ni vet så att säga var man letar. Ninni Westin producerade, Kristoffer Triumf formulerade och Acast distribuerade. Nästa vecka möter du den otroliga Edvard Blom i Värvet. Missa inte det. Tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.